Maria,
Mm.
jag tänkte på en sak. Om mina bonusbarn får barn,
Ja.
då är ju det bonusbarnbarn.
Ja, alltså de är ju vanliga barn, men det blir dina bonusbarnbarn,
Ja,
ja.
just det. Ja. Men om de får bonusbarn, mina bonusbarn, blir det då bonusbarn? Det låter jättekonstigt. Måste ju heta något annat. Bonusbonusbarnbarn kan inte heller heta bonusbarnbarnbonus. Eller om din plusson får ett bonusbarn. Heter det då plus och bonusbarn, bonus plusbarn?
Martin,
Ja?
du tänker för mycket. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 142 av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Ja, och Lilla Hallands Nyheter, det har ju nästan kommit ut sig lite i Sveriges stora land på sistone.
Ja, men det är väl inte första gången. HN brukar kunna skriva saker som får genomslag. Och nu senaste veckorna så råkade det ha varit jag som har gjort två artiklar som har plockats upp av radio och GP och kvällstidningarna och sådär. Det har ju varit det där med Leninstadion som vi nämnde. Och sen nu senast om Benjamin vars mamma och syster anslöt sig till IS, terroristorganisationen i Syrien.
Ja, just det, precis. Du är ju nästan känd nu, Martin.
Nej, det tror jag inte och det känns inte så. Och det är inget jag strävar efter.
Vi har ju intervjuat Claes Malmberg som är väldigt känd.
Ja, han är ju komiker men även buddhist och gejsare och musikalstjärna och har 5 barn med 4 olika mammor.
På tal om det här med att vara känd så hade vi ju Helle med oss när vi intervjuade Claes och hans PR-ansvarige som för övrigt heter Rickard Vrecki och har varit med i podden innan. Spelade lite bordtennis med henne och hon sa, är du känd? Och så sa han, nej det är jag inte. Känner du kändisar? Jag bara, jo, jag träffar en del kändisar. Har du varit på Melodifestivalen? Och så hade han det och då tyckte hon att han var cool.
Mm. Det är viktigt i den åldern. Jag minns ju när vi köade för att få autografer av Samir och Viktor i Varberg för några år sedan. Det var ju en stor händelse för henne.
Helt klart.
Nu har hon nya idoler. Ett tag var det ju Ariana Grande. Men nu så är det ju Blackpink, de här 4 sydkoreanska tjejerna.
Mm, men de är coola. Och det har hon ju också gemensamt med sina stora systrar lite grann. Så det känns som att de bondar lite över det.
Ja, just det. Det är väl Saga som gillar K-pop mycket. Ja, om en stund kommer alltså intervjun med Claes Malmberg som även har vuxit upp i en bonusfamilj. Men först ska vi väl prata lite om veckan som har gått.
Mm, och det har ju varit en barnvecka. Och den började hemma i Sverige.
Mm. Saga har ju avslutat nu PS-musikalen High School Musical de sista föreställningarna och allt har gått jättebra.
Men det har varit ganska tuffa rep och uppträdande och sena kvällar och det är ändå ganska häftigt för att vara en gymnasieelev att orka med både skola och att vara musikalartist.
Ja, jag tycker de har varit jätteduktiga. De har ju åkt ibland direkt från skolan på vardagarna och sen även har det gått åt mycket tid på helgerna och så?
Det har varit en del cyklar som har gått sönder och har man 4 barn så blir det en del lagande och trixande. Men den här gången fick vi väl skicka iväg den till högre instans vad jag minns.
Ja, det blir ju lite dyrare då så att jag försöker ju laga det jag kan. Jag önskar att jag var ännu bättre på cyklar. Men det är ju sån här förbrukningsvara får man väl se det som.
Jag ska inte klaga för vi har ju ändå ganska bra, men det här med swishandet fram och tillbaka just i bonusfamiljen när man ska betala de här lite större sakerna så vill man kanske inte stå där själv med hela den kostnaden och så ska man swisha pengar då till den och sen har den varit hos frisören så ska man skicka tillbaka pengar och så har vi köpt ett par skor och så ska, ja, det är väldigt swishande fram och tillbaka. Mm. Det är i och för sig väldigt smidigt med Swish, så tack Swish och vi har som sagt inga problem med det. Jag kan bara tycka att det är lite joxigt ibland och ibland ser jag fram emot när alla barnen har fyllt 18 och det slutswishat.
Man kan ju försöka slå ihop det lite sådär att innan jag swishar så drar jag av om vi har betalat mobilräkningar eller liknande och sådär. Men visst, det blir ju swish varje vecka någonting.
Och ibland kan det bli så här små löjliga summor, men det är ju ändå summor. Och så glömmer man bort vem som har betalat vad, som de här presenterna som alla lärare ska ha.
Ja, just det.
Det är samma sak där igen. Har man då 4-5 barn så kanske man inte alltid vill fastna med den avgiften. Att
nej.
Vara den som ska skicka med 20. Ska man då swisha 10 kronor till de andra föräldrarna? Eller?
Nej, jag tror att man får påminna direkt eller skriva upp någonstans. Men det är ju lite krångligt och jobbigt det också.
Mm.
Jag tänkte på en sak den här veckan. Förutom att jag vabbade en dag med Helle så har ju hon sovit bredvid oss på en madrass.
Ja, precis, så har det varit. Och ni som har hängt med oss länge, ni vet ju att Helle har haft olika faser i sitt sovande. Hon har ju sovit i en fåtölj ett tag bredvid oss. Och hon vill ju väldigt gärna sova i samma rum. Och vi har ju haft ganska många diskussioner om huruvida man i bonusfamiljer ska ha barnen sovandes i sitt rum. För det är ju lite känsligt ibland om man kanske är en bonusförälder som inte har egna barn. Att plötsligt ha som fötter i ansiktet och få ligga ihop knölad som en korv när man har barn i sängen, så är det ju inte alldeles självklart. Och Helle har ju också sagt någon gång att när du kom in i bilden så kastade jag ut henne ur sängen. Så att ja, det är ju en bonusfamiljs diskussionsfråga det där med att ha barn i sovrummet eller inte. Men jag tycker ju för våran del att jag gärna kan ge henne den lilla tryggheten som hon känner om hon vill det.
Mm.
Jag tänker att hon kommer inte alltid att vara i vårat rum. Hon kommer inte att sova där när hon är 17 liksom.
Nej, jag tror att hon kommer flytta ut tidigare än så. Men vi får väl se hur länge det hänger i. Jag har inga problem med det egentligen heller. Men sen till sommaren när hon ska bo heltid hos oss så tror jag ju att hon kommer att sova mest i sin vanliga säng.
Men det har ju blivit en lite rolig grej också, det här med att hon då kanske frågar dig om hon kan få sova och då kan du få känna dig lite snäll och säga ja, men i natt får du sova. Och ibland kan man göra det som en rolig överraskning så här, vet du vad, ikväll ska du få sova hos oss.
Mm.
Så att det är både och. Jag tycker det är mysigt att man kan få fortfarande bidra med trygghet och närhet,
ja,
även om man har ganska stora barn nu. Vi går vidare.
Jag har ju varit och ätit hos dig på ditt jobb, tagit med mig lite mat och värmt. Och så någon gång köpte vi ju mat där i matsalen också.
Mm.
Det har varit trevligt.
Mm, folk kan börja tro att du jobbar där.
Nej, det tror jag inte. Det är väl större risk att de tror att jag bor på den vårdinrättningen kanske.
Precis, du börjar bli lite gammal nu. Speciellt när du sitter och gubbsover på en parkbänk i solen i Kroatien.
Just det, vi spelar ju in i Kroatien. Det har vi gjort förut när vi var på träningsresan i april förra året. Men vi hoppas ju att del 2 av det här avsnittet kommer att spelas in i ett för oss helt nytt land.
Bosnien-Herzegovina.
Just det, för 12 poäng. Ska vi imorgon. De brukar ju ge varandra poäng i Mello. Det sa ju en av guiderna, skojade lite om det. Att det är då som forna Jugoslavien håller ihop som allra mest.
Ja, vi har ju som sagt åkt iväg på vår fjärde och näst sista bröllopsresa kan man väl säga.
Ja, vi räknar första årets resor i bröllopsresor.
Precis. Det har varit lite dåligt med choklad och champagne och sånt som ska vara på rummet varje gång man kommer som nygifta, tycker jag.
Ja, jag borde väl ha sagt det när vi bokade resan redan innan vi gifte oss. Eller påmint om det.
Mm, jag är lite kränkt.
Men vi har varit i Dubrovnik som ju har en väldigt gammal stadsdel innanför murar som syns i tv-serien Game of Thrones.
Mm.
Sen verkar det ju som nu när sista säsongen har sänts att en del affärer har fått slå igen, men så är det ju inte riktig turistsäsong här heller. Sen har vi även fått se Europas längsta stadsmur som fanns i Ston. Den var ju 5,5 kilometer. Den var enorm, gick över 2 olika berg.
Ja, ni män och era byggnationer. Falloskomplex hela tiden.
Kanske det. Och idag har vi ju varit i Split och Torger och Omish.
Ja, vi har sett väldigt många tinnar och torn och palats och slott och murar och kyrkor och kloster.
Mm. Var det inte något som var från 300-talet till och med?
Ja, och nu var det en torgplats där man kunde köpa ekivoka kläder.
Just det, det var i Torger det här, en av Roms kejsare som lät uppföra det. Och just nu så är vi i Podgora. Det passar ju att spela in en podd i Podgora. Det ligger på Dalmatiens kust. Och det är de där prickiga hundarna. Och det lärde vi oss vilket land de kom från.
Indien, förvånande nog.
Ja, det var ingen som gissade det. Jag var ju och tränade lite i gymmet och sen när jag duschade så fick jag en idé som jag ska pröva på dig.
Väldigt oroväckande.
Ja, det var nämligen så här. Jag tänkte att vi har ju inte riktigt lärt känna varandra på resan. Vi är ju...
Du och jag?
Jo.
Det lät lite så här. Vi har inte riktigt lärt känna varandra. Jag tänkte, shit, vi har varit tillsammans i 4 år, vi är gifta. Tycker inte Martin att vi känner varandra? Men du menar de andra...
Den här gruppen, vi är 46 personer i en stor buss. Okay. Mm. Och guiden har berättat lite om sig själv och sådär. Men vi känner inte varandra. Man hejar ju lite, men vi vet inte vad någon heter eller kommer ifrån. Eller vad de
jag tycker alla ser likadana ut.
Ja, du har sagt det. Och då tänkte jag så här att jag skulle kunna gå runt imorgon och bara fråga några enkla frågor som namn och ålder och var de kommer ifrån och sådär. Kanske vad de har jobbat med eller om de inte är pensionärer, som de flesta är, vad de jobbar med nu. Och sen så skulle jag då sammanställa det och så skulle jag lägga till någon liten påhittad grej på varje person. Och så skulle jag sen presentera det i mikrofonen i bussen. Så att jag till exempel då berättade om Greta Olofsson, 69 år, som kommer från Södertälje. Och hon har jobbat som lärare i språk. Och en gång när hon blev utvald att vara med på Nobelfesten så fick hon dansa med den dåvarande folkpartiledaren Bengt Westerberg.
Alltså det är ett sånt stort enormt nej som formas inuti mig och försöker komma ut. Men det är så stort nej så det kommer liksom inte ens ut. Jag är bara chockad över den enorma tid du tycker att du har för att göra allt detta. Och... Nej.
Men det blir medan bussresan och sen så kanske jag går vidare och ser den här Gunnar Josefsson till exempel. Så berättar jag om honom, han är 72 år, han har jobbat på bank, han har 4 barnbarn och hade ett tag när han var 40 år veteranrekordet i längdhopp.
Har du fått solsting, Martin?
Jag tror det hade varit väldigt uppskattat om någon liksom gjorde den här lilla presentationen av alla i bussen.
Nu har jag ju fått brev där de säger att jag ska vara snällare mot dig i podden. Så jag ska säga detta på ett väldigt vänligt sätt, Martin.
Ja.
Hell no! Nu går vi vidare.
Men du kan ändå se det framför dig att jag står där och pratar i bussmikrofonen.
Tyvärr kan jag det.
Det har hänt förut.
Jag tycker det är dags att vi hör hur Claes Malmberg tyckte att det var att växa upp i en bonusfamilj när hans pappa faktiskt lite försvann helt och hållet där i början.
Ja, han var ju inte så gammal då och sen gifte hans mamma om sig och han fick inte så bra kontakt med styvpappan som prioriterade sina 2 nya barn då.
Va? Det har jag aldrig hört talas om för.
Nej, tyvärr är det väl så i våra tider också.
Ja, och i alla gamla sagor.
Och sen har ju Claes även då en bror på sin mammas sida som visade sig vara en halvbror och sen fick han reda på i vuxen ålder att han har 2 helt liksom okända halvsyskon på sin pappas sida.
Det är lite skumt. Jag drömde hela tiden när jag var liten att jag egentligen var en prinsessa och att mina föräldrar då i Thailand skulle komma och så skulle jag ha massa olika syskon. Men det hade jag inte och nu vill jag inte det.
Nej. Men då får vi höra hur Claes Malmberg hade det.
Vad härligt.
Hej och välkommen till podden Claes Malmberg.
Tack så mycket.
För det är ingen som kallar dig Claes Peder.
Nej, det är väldigt sällsynt måste jag säga. Kanske någon släkting förr i tiden sa Claes Peder. Jag undrar mig till min mormor och morfar kunde säga det med ibland. Sådär. Men annars är det inte många.
Var det då när du hade gjort något bus? Så brukar det vara med våra barn. De har ju också dubbelnamn. Men de heter bara Saga Cecilia eller Nils Henry Lycke. När man är arg på dem.
Ja, så var det nog lite. Men sen så tror jag de har, även när de var på gott humör någon gång kunde göra det. När jag var mindre. Men sen så försvann det mer och mer ju äldre jag blev.
Mm. Vi ska ju förstås prata lite om sommarens show på Tjolholms slott här i Halland. Men vi tänkte börja lite med din uppväxt och sen dina olika familjer som du har haft.
Ja.
Och jag tänker lite att din pappa var betydelsefull, kanske i sin frånvaro på något sätt.
Mm.
Hur länge fanns han hemma hos er?
Ja, jag har sagt, han var knappt hemma när han skulle vara hemma. Alltså han var ju väldigt sådär, vad ska man säga, på den tiden som jag vill säga en gamäng. Tills man förstod vilket, så att säga, förödande resultat det där gamängskapet skulle ta för hans liv, så att säga. Men de skilde sig när jag var ganska liten. Jag var nog kanske 6 år eller någonting sådär, när de skilde sig, så att säga. Och sen den dagen så såg jag honom aldrig mer överhuvudtaget. Men sen som sagt, när jag har någon slags minne. Sen vet man ju inte hur mycket som är minnen och hur mycket som är liksom berättelser som man lägger till och tror i minnen och sådär. Men jag minns honom som en ganska glad, eller väldigt glad och snäll person. Så där. Och han var ju alkoholist, men det var inget som påverkade mig som barn i någon mening. Alltså just att alkoholen skulle förändra honom i relationen till mig eller så.
Nej.
Däremot skapade ju bekymmer ut i relationen och i äktenskapet.
Mm. Och han gick bort tidigt, vad jag förstod.
Ja, jag var 11 år när han dog.
Ja. Och hur känner du att det påverkade dig att vara utan pappa så tidigt?
Jag hade ju styrpappa då och varit utan min pappa länge och inte träffat han på länge. Så att själva den biten var nog... Men däremot vet man, alltså jag tror som man drömde mycket om att man skulle träffa honom. Att man skulle liksom stötta på honom på gatan eller att han plötsligt skulle dyka upp och sådär. Och i och med att döden kom så blev det definitivt att det skulle aldrig ske. Så att på det sättet var ju det en stor sorg. Sen var det ju en situation också att jag fick ju inte reda på när jag var 11 år att min pappa hade dött. Utan det dröjde ju till jag kanske var 13, någonting sånt där.
Ja,
innan jag fick reda på att han hade dött. Så jag var inte medveten om det riktigt. Även om jag tror att jag, och det är återigen sån här minne som jag inte vet om jag hade. Men jag kommer ihåg att det ringde i telefonen. Vi bodde i Hindås då. Och så hade man ju telefon hemma på den tiden. Så var det en telefon uppe, en telefon nere. Och så vet jag att mamma svarade uppe. Men sen så gick hon ner i källaren i det som vi kallar gillestuga. Och det var lite ovanligt att de gjorde det sådär. Så att jag hade någon slags föraning om att något hemskt hade hänt. Och om jag kommer ihåg det så tror jag att jag misstänkte att det hade med min pappa att göra. Men som sagt, jag fick inte reda på det förrän senare.
Mm. Och lärde du känna honom någonting då senare när du blev... Var det inte någon som berättade att de hade varit ihop, att han träffade både män och kvinnor?
Jo, då, absolut. Så. Absolut. Jo, ja, det var mycket. Alltså, han påverkade mitt liv på många sätt. Även som död. Det var... Som sagt, jag hade ju mina fantasier och sen så var det vid något tillfälle, jag började med teater ganska tidigt och jag var på någon teaterfestival i Jönköping för fria teatergrupper och då så var jag, vad var jag då, 17 kanske och sådär och alla var ju betydligt mycket äldre som var då jobbade med teater och sådär och då satt vi på någon krog där, jag kom in på den krogen ska jag väl låta vara osagt, men jag satt där i alla fall och jag tror jag drack vin också. Och så pratade ju alla om sådana här teaterminnen och sånt där. Och då kände jag väl att jag ville liksom på något sätt tillföra någonting. Och då så berättade jag om min pappa sådär lite grann. Att han var operasångare och att han hade jobbat på olika teatrar och sådär. Bland annat då på Malmö stadsteater som det heter, det som är Malmöoperan då. Och då var det en man där som jobbade på, det kan ju låta lite roligt, men han jobbade faktiskt på en teater som heter Garderobsteater med tanke på ämnet, så är det lite roligt.
Nej.
Och då, efter att han hade berättat det där så frågade han mig, vad hette din pappa? Såg jag. Och då såg det ut som att han visste svaret när han ställde frågan lite grann sådär. Och så upprepade jag då namnet och då blev han tårögd faktiskt och så sa han det, Gösta Malmberg, det var mitt livs stora kärlek.
Ja.
Och det var ju inte så vanligt att man diskuterade homosexualitet eller bisexualitet på den tiden sådär, så att det tog en stund för mig innan den poletten ramlade ner där, på något sätt. Men jag måste nog säga att det på något sätt så ställde det rätt många, alltså det rättade ut en hel del frågetecken. Kanske inte exakt då men senare i livet. Större förståelse för varför kanske min pappa drack så mycket som han gjorde och levde ett sånt liv som han gjorde, ett så destruktivt liv. För att det var ju som sagt betydligt svårare att vara homosexuell då på den tiden än vad det är idag.
Och sen din styvpappa, det hette ju det då på den tiden. Och sen kanske plastpappa och först nu bonuspappa.
Ja.
Det kändes som ni verkade inte ha fått någon liksom känslomässig god kontakt.
Nej, vi var väldigt olika, eller är väldigt olika i sättet och överhuvudtaget. Och sånt där. Och jag tror också att mångt och mycket provocerade jag nog mycket, dels medvetet men också omedvetet. Eftersom min mamma var oerhört förälskad i min pappa så blir jag ju någon slags ställföreträdande person för min pappa. Så jag blir någon slags konkurrent också tror jag i deras relation. Mm. Så jag tror att det var många komplexa sidor som gjorde att vi kanske inte kom jättebra överens.
Det var inget passionerat förhållande som du såg då? Nej.
Inte om passion handlar om glädje, lycka och innerlig kärlek så var det inte det. Men visst fanns det passion men var kanske på fel sätt.
Mm. Och de fick 2 barn också och du hade sedan tidigare
En lillebror väl?
Ja, det var ju också speciellt med min lillebror, därför att under den perioden när det kom in nya människor och man fick en styrfar, så hade ju vi varandra, därför att jag var ju helt övertygad om min lillebror var min biologiska bror. Det framkom ju också sen, långt senare, att han inte var det så att säga, utan att det då fanns ytterligare en pappa. Ska jag göra ett algaspel på detta?
Ja, precis, vi skulle säga det, man ska ta fram papper och penna.
Ja, det är väldigt komplext. Och det var ju en stor chock för mig att när mamma berättade att inte det var min helbror så att säga.
Patrik.
Så att det var en väldigt stor förändring. Så det blev jag väldigt förvånad eller chockad. Det var faktiskt ledsen. Sen så kommer man ju över det också givetvis. Och i grunden har det väl kanske ingen betydelse. Men den där liksom, vad ska man säga, vi mot dem-känslan försvann ju lite grann. Mm. Så att det var mycket man fick vara med.
Jag tänkte, det känns som det fanns mycket hemlighetsmakeri och så i din barndom. Har det påverkat dig som person? Hur är du? Är du öppen eller är du sluten? Eller?
Nej, jag är nog ganska öppen. Eller jag är både och. Jag är nog till min natur ganska öppen. Men sen när det kommer till vissa frågor kan jag nog vara ganska sluten och sådär. Men jag tror att mitt grundläge är nog att jag är ganska frispråkig och inte så rädd för att säga vad jag tycker och tänker och så. Men jag är nog mer modig i det yttre, tror jag, i den stora världen, om man säger, än vad jag kanske är i den privata sfären. Där kan jag nog vara lite fegare och lite mer ängslig, tror jag. Mm.
Men kände du som att din stuvpappa behandlade dig och Patrik annorlunda än hans då biologiska barn?
Ja, det är ingen känsla, utan det är ett faktum. Absolut, ja. Så var det.
Och då vill man inte själv liksom ta något steg för att försöka lappa ihop relationen?
Jo, kanske. Jag tror man som barn vill det, och jag ville nog det också. Liksom. Så jag tror inte att det var så att jag har någon ambition på att liksom... Jag var inte utagerande på det sättet och så vidare, och det är sorg. Det var ju liksom lite, man var ju ledsen över det där, så jag tror nog faktiskt att jag försökte på olika sätt att foga in mig och liksom försöka och bli liksom som alla de andra. Sen är det inte alltid man lyckas med det man försöker med och så vidare, men det är klart att det är en besvärlig situation. Jag menar, det är ju en sak att man är olika, jag har inte svårt, alltså jag menar, så att säga, och jag är inte ett biologiskt barn och så vidare, så att det är ett faktum, så att säga. Så ibland är det ju lättare att prata om det utifrån de parametrarna. Jag tror att här försökte man liksom göra någon slags, alltså det blir, alltså en lögn leder ofta till nästa lögn som leder till nästa lögn, och till slut är man så involverad eller inbäddad i de här lögnerna så att man vet liksom snart inte när man ljuger och varför man ljuger, så att säga. Så att jag tror att det helt enkelt var en allmän rädsla att prata om saker och ting så som de egentligen är. Jag tror idag är man mycket mer öppen, det är mycket vanligare att man har den typen av relationer, och man liksom är mycket mer medveten. Jag tror att en förälder idag som får en ny partner, det går in mer som en kompis eller som en liksom, vad ska man säga, så att relationerna är mycket tydligare, så att säga. Så att jag tror att det är lättare idag, tror jag. Vi är klokare idag helt enkelt än vad man var på den tiden.
Har ni någon kontakt, alltså du och den sidan av familjen?
Nej, det har vi inte. Nej, det har jag inte. Han hälsade på mig en gång för att tala om att han hade gett bort pengar till mina syskon. Det gjorde han för inte så länge sedan.
Ja.
Och det enda svaret jag hade var att jag har pengar, så klarar man sig. Ja. Det ordnar sig, så att säga. Jag var lite förvånad över själva besöket i sig själv. Men annars har vi inte träffats, det var enda gången. Nej.
Men dina syskon, dina halvsyskon, har du kontakt med?
Ja, då, absolut. Inte jättemycket, men så vi pratar i telefon ibland. Och men jag har absolut ingen... Alltså jag ser dem som mina syskon, så det är liksom inget... Jag har aldrig tänkt på dem. Så, de har jag aldrig tänkt på som halvsyskon på det sättet, där det liksom rangordnat på det sättet, utan det är mina syskon. Så här, jag har en väldigt komplicerad familjebild, så att...
Det finns ju en liten pusselbit till från Finland.
Ja, det finns två. Jag har en halvsyster i Malmö också.
Ja.
Har jag också, som jag inte träffar så ofta, men ibland. Och sen fick jag ju en halvbror. Och de blir ju mer halvsyskon. De är ju inte uppvuxen med, så att säga, om man nu ska prata hel och all. Men så fick jag ju en bror då från Finland. Jag gjorde tv-program som heter Vem tror du är? Tror jag. Sådär, man skulle släktforska. Och då dök det plötsligt upp en halvbror från Vasa i Finland, men som bor i Stockholm och sådär. Och sådana relationer, vad ska man säga, det är ju roligt på ett sätt, men samtidigt är det ju svårt att det ska uppstå någon slags syskonskap när man är så pass gammal som man är. Sådär, så att det var väl inte sådär, oj, jag har fått en bror, men det är en trevlig och schysst person som jag gärna pratar med när tillfället är, ska man säga. Men det där familjära går ju aldrig liksom att bygga upp igen. Däremot tror jag för honom var det en stor sak, därför att Han hade ju ingen som helst aning om vem hans pappa var. Liksom, han hade ingen aning om den sidan. Så att säga. Så för han blev det ju liksom en hel värld öppnade sig på det sättet. Mm. I och med att han då inte hade vetskap om vår gemensamma pappa och så vidare. Så att,
artisteriet och teaterkopplingen och så. Mm. Kan du ha fått den från din pappa eller är det något som du har skapat själv där när du inte ville vara plåtslagare så att säga?
Ja, jag har på sagt det var ren lättja. Jag håller på med det och jag tror att jag inte orkar jobba med något vanligt jobb. Nej, men jag tror alltid att jag har varit liksom inte ganska... Jag har tyckt om när folk har skrattat åt mig. Jag har liksom tyckt om att underhålla och roa folk så där vad man ser på det.
Redan i skolan och så.
Ja, alltså jag var ju från i början min karriär var ju det man kallar för en exemplarisk kafeteriaskådis. Det vill säga att jag var bättre i kafeterian än vad jag var på scen. Min grej var ju att omvandla min personlighet kan man säga till att hitta det i min yrkesroll och det tog sin lilla tid att göra det måste jag säga så att till en början så var inte jag någon bländande skådespelare kanske till fortfarande men jag var betydligt sämre då men däremot var jag också extremt rolig i pauserna.
Sen om vi går in på din egen familj så blev du ju pappa ganska tidigt om du var 21 kanske någonting.
Nej, 21, ja.
Och det kanske inte var helt beräknat om man säger så.
Nej det var det inte. Jag var ju tillsammans med en tjej där och sen flyttade jag till Stockholm för att jobba med en fri teatergrupp i Stockholm. Och sen så fick jag reda på plötsligt att jag skulle bli pappa. Så det var absolut inte planerat och jag var ju väldigt omogen och 21 år gammal och hade ingen riktig koll på någonting. Så jag var ju väldigt, jag var fortfarande förälskad den här tjejen så jag hade med en slags förhoppning om att får man barn ska man vara tillsammans. Men det var ju tur att hon var klok nog att inte vara det kanske. Men så att det var ju en väldigt omvälvande historia så att säga. På många sätt och jag var en väldigt omogen pappa måste jag säga.
Levde ni tillsammans en tid då?
Nej, det gjorde vi inte. Utan vi gjorde slut. Utan hon var ihop med en annan kille tror jag. Så att, och det var ju en väldigt omvälvande tid att uttag. Man finns lämna tonåren. Så att säga, det är ju inga ursäkter men det kan ju vara en förklaring. Så där. Och jag var mitt inne i att börja liksom skapa någon form av karriär i mitt arbete. Och liksom så där. Och var osäker i, även i min yrkesroll och hela min situation och min livssituation. Och man hade ju väldigt mycket... Det är en ålder där man brottas mycket med sig själv helt enkelt. Och så vidare. Så att jag anser mig att numera var så särskilt narcissistisk och självupptagen. Men då var jag nog det tror jag. Mm. Då var jag nog min mest självupptagna tid. Så det var ju lite oturligt att sen ångrar jag inte på något som helst sätt att jag fick barn eller sådär. Med facit i hand så var det alldeles utmärkt. Men då var det som sagt väldigt svårt att hantera det tyckte jag. Mm.
Vad hade du för relation med din son på den tiden? Var det någon slags varannan helgpappa?
Nej, absolut inte. Nej. Absolut. Den som tog mest ansvar var nog min mamma. För att de gånger jag hade honom så tog jag med honom hem till min mamma. Så, och de hade en väldigt god relation. Mm. Så att säga, medan jag själv då... Jag vet inte vad jag sysslar med solen länge på månaderna och tyckte livet överhuvudtaget var orättvist i största allmänhet. Så att det var återigen en kvinna som ställde upp och hjälpte mig så att säga. Så min mamma tog väldigt stort ansvar.
Har ni kunnat reda ut det idag så att har ni...
Ja, jag tror så här att utav mina barn så är det väl han som jag har minst kontakt med. Vi har ju kontakt men det är han som jag har minst kontakt med och så vidare. Mm. Men jag har sagt till mig själv så här att, och det har jag sagt till honom också, att är det någonting han vill prata om så får han göra det. Så att säga, det finns så att säga, så han, det är upp till honom själv. Men än så länge har det inte varit något direkt som han har tagit upp.
Och sen några år senare då så kom ju en grabb till.
Ja.
Med din första fru då?
Ja, det blir det. Det blir det. Nikolas, ja.
Och hur gammal var du då när du gifte dig första gången?
Nu ska vi se. Oh, herregud, det här med år och årtal. Vad var jag då? Jag sagt, knappt
25 kanske?
Ja, någonting sånt där var jag väl då. 25, ja det började ha varit.
Fortfarande relativt ung helt enkelt?
Ja, det var absolut. Mm. Absolut, det var. Så vi gifte oss. Hon var 10-8 år äldre än mig. Och sådär, så fick vi Nikolas. Och Nikolas har jag ju haft en väldigt bra kontakt med, sådär, vi jobbar ju tillsammans nu dessutom. Han är ju scenansvarig när vi gör de här sommarpjäserna och han har varit med mig på turné som turnéledare och sådär. Så att vi har ju haft en fast den har också kommit på senare år, så att säga, även om jag träffade honom betyder mycket mer om jag träffar Nisse. Och
hur gammal ungefär, jag vill inte säga exakt var han är, ni gick isär då?
Då var han väl en 3-4 år någonting sånt där skulle jag kunna tänka mig. Mer än längre än så var det nog inte.
Nej. Och hade du något annat föräldraskap till honom då? Att du hade honom mer...
Ja, det var ju mer, alltså det var ju mer normalt, tror jag på sagt, eller vad var nu som är normalt, så han träffade jag ju liksom i jämna mellanrum och så vidare så där, så att, men huvudansvaret låg ju på hos hans mamma, det gjorde det absolut. Och jag turnerar mycket, alltså det är ju mycket så där också att, att även då var man ju igen, och det har jag återigen understrykat, detta är inga ursäkter, det är bara ett sätt att förklara för mig själv, att det var ju mycket med jobbet och karriären, och det är ju inte ett helt vanligt jobb man har valt så att säga, och för min del var det ju mycket att jag turnerade och att jag liksom återigen höll på mycket, man blir, jag var väldigt fokuserad vid mitt arbete och väldigt liksom inställd på det och så vidare, men som sagt, vi hade en betydligt mycket bättre relation så att säga. Mm.
Men det var där du berättade, vi pratade ju om slutet av 80-talet. Mm. Och det var lite stökig period med, ja, med lite krog och lite alkohol och lite andra substanser och sådär.
I allra högsta grad var det. Ja. Det var det. Dels var, det var ju, alltså jag levde ju ett väldigt sådär, vad ska man säga, dels började jag tjäna lite pengar då, för jag började, det var ju liksom en slags, jag kom ju på den här karaktären Ronny Jönsson där. Mm. Vilket gjorde att det var ett väldigt turbulent. Jag spelade ju alltså dels på Backateatern midsommar, alltså de samtidigt som jag turnerade land och rike runt som Ronny Jönsson så att säga, så att jag flög ju med olika små privatplan till olika ställen och spelade, kunde spela två föreställningar av midsommar, alltså de som skolteater på dagen, och sen kunde jag vara på i Visby på kvällen, och så flög jag hem och så. Så det var ju en väldigt turbulent tid måste jag säga, och det, julen började snurra fort, och man hade råd med saker som man aldrig haft råd med innan och så vidare, så att, och man blir känd för första gången, så där, vilket också var. Och på den tiden kan man säga att kändiskap var något annat, för att det fanns två tv-kanaler. Mm. Så var man med, jag menar det programmet jag var med, jag tror idag skulle det kanske sätts av 100 000. På den tiden, i och med att det bara fanns två kanaler, så var det ju 1,5 miljon människor som satt och tittade på ett pop-rock-program klockan 10 på kvällen. Så att, så att man gick ju från ett liv till ett annat på, liksom på 24 timmar i princip. Så det var väldigt ett enormt genombrott man hade.
Och det var väl då med Karin Wheelstream,
ja,
tror
exakt,
jag,
som Ronny Jönsson. Ja, vad hette det? Fredags Extra, tror jag heter.
Just det, dotter till Lennart Hjulström,
absolut,
känd regissör och teaterman. Sen blev det ju ett litet glapp då till första dottern.
Mm, just det, Amanda, ja. Precis.
Och där tror jag att där blev det ju sen en bonusfamilj när hon flyttade ner till dig och Fatima.
Ja, det gjorde hon. Vi hade ju bonusfamilj redan innan dess, därför att min, alltså Amandas mamma hade en dotter sedan tidigare som heter Johanna. Så att där började jag liksom, det är nog första gången som jag har en familj i den meningen att jag bor, att man bor tillsammans och så vidare, och liksom köper hus, och det var ju då när jag flyttade till Stockholm. Mm. Som det hände så att säga, 1990 kan man säga. Hon föddes 93, så att då var jag ju bonuspappa lite mer på riktigt, om man säger så. Mm. Även Michelle hade ju barn så att säga, alltså Nikolas mamma. Men då var jag så, alltså då var det den här turbulenta tiden. Vi bodde ihop och så vidare, så att men riktigt första gången som det var liksom så där, nu ska vi köpa ett hus och bo i Stockholm. Och
det var med Caroline,
ja, just det. Mm.
Hade du med dig en ambition då att vara en annan sorts bonuspappa än din styrpappa?
Ja, alltså jag tror inte jag tänkte så mycket på det, men jag hade inget sånt där liksom att jag skulle gå in och vara någon auktoritet eller liksom. Jag har inte varit så auktoritär med mina barn överhuvudtaget. Jag är inte så auktoritär. Samtidigt som jag inte heller tycker att jag som förälder ska vara någon kompis med mina barn enbart. Klart jag ska vara god vän med dem, men jag tycker ändå att min uppgift är att vara förälder efter görligaste mån så att säga. Men jag hade inga konflikter med henne eller sådär, absolut inte, utan och la mig inte i liksom, jag la mig i det som var praktiskt för vår, för det boendet där vi var och så vidare, men jag hade liksom inga åsikter för övrigt.
Sen kan man ju hamna i en situation då när man lämnar en familj att det är svårare att hålla kontakt just med bonusbarnen, och det finns inte något juridiskt som gör att man håller ihop och så heller.
Nej, men så är det ju mycket så att säga, så det är klart att men henne har jag fortfarande lite kontakt med, i och med Amanda och så vidare och så där. Så den träffar jag lite då och så vidare. Men jag ger ju inte sken på något som helst sätt att vara någon förälder till henne eller så där. Hon är ju en vuxen människa dessutom. Så att, och så där, hon har ju sin pappa. Så att säga.
Men Fatima fick bra kontakt med Amanda, förstod jag det som?
Ja, då, absolut. Det var inga problem så länge vi levde tillsammans. Absolut inte, det tycker jag inte. Utan jag tycker jag har haft turen att ha väldigt kloka fruar och mammor till mina barn. Så att, jag hade önskat att jag själv varit hälften så klok.
De har kloka som har lämnat dig, menar du då? Eller?
Ja, fast vi vet ju inte riktigt vem som har lämnat vem i och för sig. Om vi, så, vi behöver inte gå närmare in på det. Men det är inte så, det är inte exakt så som du tror. Om jag uttrycker mig så. Någon gång.
Någon gång.
Och sådär. Så att, men det, liksom, det har varit bra mammor. till barnen, absolut. Mm.
Och Amanda har faktiskt en väldigt liten roll i den film som jag kanske tycker är en av dina bästa, och det är ju Paris i julet.
Ja.
Jag tycker den är otroligt underskattad. Den fick, jag tror Helena Bergström fick väl en guldbagge,
ja,
och regissören Claes Lindberg också. Ja. Men det känns inte som att det är någon som pratar om den.
Nej, den försvann ganska obemärkt, gjorde den faktiskt. Ja, men jag håller med om, jag tycker det är en fin liten berättelse faktiskt. Han hade gjort den, vad heter den, under
jordens,
inte leende, men under jordens, och någon sådär som också var väldigt fin. Ja. Så han hade en period där han gjorde väldigt fina filmer. Mm. Men jag tror att, ja, nej, men det var en fin film, jag gillar den också, håller med dig.
Och det är ju Jakob Eklund också. Och ni har någon liten sån här möss och människor dynamik kan jag känna. Och du är då den lite mer korkade ristor där och så.
Nej, ja,
den tycker jag att ni ska se, ni som lyssnar på podden, leta upp den någonstans.
Ja, jag tror det går att få tag på lite. Den finns på lite sådana filmsidor och sånt, tror jag.
Ja. Och sen då med Fatima så fick du dina två yngsta barn.
Ja, just det. Nelson och Pelle.
Ja, och de går väl fortfarande i skolan?
Inte Nelson gör inte det, men Pella går. Hon går i sista året. Hon går i nian nu och ska börja på gymnasiet. Men de har jag ju liksom daglig kontakt med. Liksom. Mm. Vi bor ju så pass nära också. Så där, så att vi har liksom... Och Fatima var också den jag var tillsammans längst med. Vi är ju nästan ihop i 19 år. Så att
ja, just
det. Det var ju liksom den längsta perioden.
Mm. Var du en annan pappa, tycker du, åt dem då?
Ja, det var jag nog. Jag var nog, på sagt, som pappa var jag nog på topp där. Då hade jag min peak som pappa, det får jag nog lov att säga. Och dessutom hade jag liksom fått en större distans till mitt arbete, till mig själv, till hela liksom... Det var liksom ett, jobbet var inte det viktigaste längre. Då, liksom. Det måste jag säga att de... Det är liksom den perioden när jag har varit klokast, om man uttrycker sig så. Där jag liksom har... Där det inte finns... Mer än kritik i detaljer givetvis. Mm. Men i det stora hela så skötte jag mig väldigt bra, måste jag nog ändå säga. Om jag får vara lite självgod.
Nu så bor ni en bit ifrån varandra då, ja?
Ja, jag har en lägenhet i Malmö. De bor i Lund och jag har en lägenhet i Malmö, en övernattningslägenhet. Och sen bor jag i Båstad. Så där, så att, och min dotter till exempel är väldigt duktig i handboll, så jag följer hennes handboll gärna och sådär. Och försöker att liksom hålla mig vid sidan av och inte lägga mig i för mycket. Och så jag lyckas ganska bra med det. Och så där.
Men bor de mestadels hos sin mamma?
Ja, det gör de.
Ja, du är ju sportintresserad om man nu räknar guys till
sport.
Till en sport.
Jag kan diskutera det också med dig om du vill.
Du sitter mellan en AIK-are och en blåvit.
Jag träffade Stefan Isichak idag.
Oh, ja, jag måste säga,
även om jag är guys så tycker jag det är en eminent fotbollsspelare.
Ja,
och han visade sig också vara en oerhört trevlig person. Så att det var, jag blir oerhört starstruck när jag träffar idrottsmän och framförallt fotbollsspelare. Då blir jag helt...
Han hade väldigt söta tvillingar, de är väl fortfarande söta, men de är väl lite äldre nu, tror jag. Som han brukade lägga ut bilder på.
Ja. Vad hade du för lag?
Blåvitt. Min morfar som jobbade på gasverket i Göteborg och tog med mig på UEFA-cupen 82. Han jobbade lite i gårdar där du levde kanske första året.
Mina första, ja precis. Jag är ju stolt över att vi bodde åtminstone där med mitt första år, tror jag. Vi bodde i gårdar.
Och nära Heden där också på
Vadmansgatan.
En kompis som har bott som jag spelar jazz med, basisten.
Nu blir detta, jag mötte Lassi på den plötsligt.
Och apropå jag mötte Lassi, min mosters svärfar spelade en säsong i Gais på 30-talet och var sen materialare i 40 år, tror jag. Erland Samuelsson, Smulle. Legendarisk. Han höll på en bit in på 70-talet. Men jag tänkte...
Var inte du med i någon sån här supporterklubb?
Jo, när jag var 6 år, då fick jag i present att jag... fick vara med i Mackrillarna i ett år. Och jag fick en Gais-penna.
Och du har menat att du blev IFK-are ändå?
Sen när jag var 12 år blev jag ändå IFK-are. Ja. Men det roliga var att då blev jag inbjuden till årsmötet då. Då blev jag alla medlem. Och då stod det då med respektive. När jag var 6 år.
Ja, men du hade ingen utav med
det. Nej, jag hade inte det då.
Kanske vi tänker om att bli Gaisare på äldre dagar.
Nej, det är ju samma färger som Varbergs Boys. Så att,
ja, det är det. Och dessutom vinner ju Varbergs Boys allt för ofta mot just Gais. Och det blir förvirrande för Gais när de spelar mot Varberg, tycker jag, just när Varberg spelar hemma.
Ja.
Om man slår på tv och inte riktigt med, då tror man, jävlar vad bra Gais spelar bra till man inser att det är Varberg.
Jag tror det blev 7-1.
Ja, jag tippade den här matchen för jävla pinsamt. Jag tippade den i Radio Halland. Ja. Och så där. Och då tror jag sa att det skulle bli, jag tror jag sa 8-0 till Gais. Jag tror det blir 7-0 till Varberg.
Ja, 7-0 eller.
Och det var ju ett skämt från min sida givetvis, ja, men jag tror inte att skämtet skulle dras åt andra hållet. Nej, det var ju förödande. Mm. Det har jag fått höra många gånger sedan.
Jag tänkte innan vi går in på Tjolöholms slott och sommarens komedi där, så tänkte jag kolla, det finns väl några myter av dig, om dig, som vi kanske skulle kunna avliva här då. Ja. En tycker jag är att du inte kan sjunga. Och jag vet inte var det kommer ifrån, för att du har ju varit med och sjungit jättebra både i dina soloshower och i stora musikaler. Ja. Les Mis var väl allra första. Ja, var... och sen har vi sett dig i Familjen Addams till exempel. Mm. Och så.
Men den myten kommer ju från att white man can't dance. Ja. Liksom, sing and dance.
Men jag behöver inte representera alla vita män.
Men jag undrar om myten kommer från Dylan-skivan där.
Ja, det tror jag.
Rastlös exilrebell blev ju lite utskälld.
Ja, exrebell. Exrebell, ja. Ja, jag tror det är Ronny Jönsson-tiden, tror jag, när jag gjorde de plattorna. Mm. Alltså de här
parodierna
på hårdrock, tror jag. Ja. Och sen så tror jag framförallt därifrån den skivan, tror jag, att det kom väldigt mycket. Men å andra sidan, fördelen med det är ju att jag kan överraska fortfarande i 59 års ålder, så att det är ju inte helt fel.
Och du sjunger Dylan fortfarande med de här, det är ju texter av...
Lars Laron framförallt.
Ja, just det. Ja, apropå det... handboll.
Ja, precis. Exakt.
Jonas, exakt. Pappa. Och Gunnar Danielsson, Lemark, Nisse Hellberg, Plura och...
Ja, det var på plattan det som...
Ola Magnell som gick bort nyligen. Ja, skrev ju lite också. Där. Ja,
så. Jag har hört på den efterhand. Jag tycker nu jag blir lite väl sågad, kan jag tycka, sådär i efterhand. Men det var också lite sådär att... Är vi inte så i Sverige lite grann att man ska få inte kunna, alltså man får inte ge sig på grejer så, helt ostraffat.
Nej, komma här och...
Så lite grann var det. Och, nej men jag sjunger mycket och sådär och sjunger framförallt, tror jag. Jag har gjort fler musikaler än Peter Jöback, tror jag, om man ska vara helt ärlig. Så att, och det har gått ganska bra och sådär, och fått priser och allt möjligt. För det, så att jag skäms inte över min sång. Nej. Sen är jag ju ingen sångare i meningen att det är mitt naturliga uttryckssätt, men jag har inga problem med att sjunga och sådär, och jag ber inte om ursäkt för det heller. Så att, sen är ju alltid en smakfråga. Jag sjunger rent och rytmiskt rätt, det kan ingen ta ifrån mig. Sen kan de ju tycka att andra sjunger bättre, och det kan jag räkna upp rätt många som gör i och för sig.
Du har gått till final i Mello.
Ja, det har jag gjort, men då hade vi huvudsång och lead vocals var ju Tommy Körberg. Jag var ju bara, vi var ju kör, vi andra. Det var som när vi var små ungefär, så var det, han valde först, han bestämde och sen fick
han är svårslagen.
Ja, som sångare är han faktiskt det. Jag måste ju tillstå det, att han är det faktiskt. Han är en bra person också, men som sångare är han ju i världsklass, verkligen.
Sen var det ju jobbigt att din mamma Mona-Lisa gick ju bort, var det typ dagen innan? Eller? Ja, det var ju...
Samma, jag hade hälsat på henne dagen innan vi skulle ha presskonferens för det där jippot.
Ja.
Så att på Östra sjukhuset sådär. Och sen så när jag åkte upp till Stockholm för att vi skulle då, man skulle delge vilka som hade kommit med, skulle vara med och sådär, så på natten till där var det väl, så dog hon. Så det var ju sorgligt, så att säga.
Konstiga känslor som krockar och...
Ja, det är det ju givetvis. Alltså, nu var ju min mamma oerhört sjuk, så det kom ju inte helt överraskande. Hon hade ju väldigt, hon hade ju Parkinson, en väldigt speciell sorts Parkinson också, som var lite som den här ALS-sjukdomen. Så, där. Så att på det sättet så var väl döden en befrielse för henne. Men jag menar, man minns henne ju inte bara som en sjuk människa, som tur är, utan det var ju en oerhört viktig del i mitt liv och sådär. Så det är klart att det kändes märkligt att hålla på och diskutera något så totalt ytligt och märkligt som Melodifestivalen. Så att säga. Men samtidigt kan jag inte liksom... Jag var där och jag kunde inte göra så mycket åt det. Jag var tvungen att göra mitt jobb, helt enkelt.
The show must go on.
Lite så är det ibland. Sen tycker inte jag att det talesättet alltid stämmer. Jag tycker inte man ska ha det som någon regel. Utan hade jag haft möjlighet, kanske jag hade gjort på ett annat sätt. Men jag var i Stockholm, jag var inte fysiskt närvarande och min mamma var redan död. Så att det var liksom återkallade så att säga. Sen hade jag gärna varit med och varit vid hennes sida när hon drog, givetvis, men nu var det inte så.
Sen en myt tror jag är att du skulle vara politiskt väldigt långt ut på vänsterkanten och så låter det inte riktigt sen när man pratar med dig.
Nej, jag vet faktiskt inte vad det är. Alltså, när jag var ung, alltså när jag började med fria teatergrupper i Göteborg på 70-talet, i det område där liksom all vänster var, så att säga, och jag är fortfarande vänster, så att säga, jag är socialist, alltså det har jag varit hela mitt liv och kommer förmodligen alltid vara, men att jag skulle varit någon slags, man ska komma ihåg, jag var 17 år när jag uppträdde för KFMLR som det heter då och så vidare, och jag var på möten och sådär. Men jag var aldrig medlem, jag hade liksom ingen riktig koll och jag var ganska sådär, jag sa emot ganska mycket och jag hade läst om Stalin och tyckte liksom att, sa att jag gillar inte Stalin, men jag menar då ska ju folk vara medvetna om att det var med risk för fysisk misshandel att ifrågasätta Stalin, så jag måste att jag är ganska stolt över mig själv att jag faktiskt vågade säga det jag sa, så att säga, det är mycket ordsagda som inte har varit i offentligheten och jag måste säga att jag har visat ett ganska stort civilkurage även när det inte folk har sett det mer än de som är i rummet och så vidare. Så att kommunist trodde jag nog jag var när jag var kanske 17, 18, 19 där någonstans. Men jag är nog så, sen har jag liksom aldrig tillerkänt med den liksom ismen överhuvudtaget. Men däremot socialist står jag för att jag är, så att säga, i allra högsta grad.
Och sen det här med Göteborg är ju lite kul då att du hade väldigt många av dina viktiga uppväxtår i Härryda kommun.
Ja, inte, i Hindås.
I Hindås. Ja. Och Ronny Jönsson är inte heller Göteborg.
Nej.
Han är från
Mölndal.
Mölndal, Mölndalsbro. Så det är lite kul. Men det är klart, har man sina första år i Göteborg får man ändå vara göteborgare. Så är det för mig.
Ja, nej, absolut. Vi bodde där att jag var 8-9 år. Någonting sånt där innan vi flyttade och sådär. Så att, nej, men jag bodde ju lika länge i Hindå faktiskt. Så att, absolut, det gjorde jag. Mölndal har jag aldrig bott i mer än någon månad någon gång när jag var vuxen. Mm. Och så, men jag träffade några stycken faktiskt, det var lite roligt. Träffade någon sån här parkbänksalki så här, när jag var vuxen sen och känd. Som jag gick förbi och då var det en som sa så här, du fan Ron, det är kul att du kommer. Vi satt och snackade om det här en dag. Vad bodde ni när ni bodde här? Och då tänkte jag ska avbryta honom nu och säga liksom att nej, men det är, jag har aldrig bott där. Men så hade jag inte hjärta. Så de började måla upp ett helt liv med. Din brorsa gick an på den skolan och din morsa jobbade hon där. Och jag bara stod och sa, ja just det. Ja, för jag sa det till mig. Så att det var väldigt, man kände sig både lite smutsig på det sättet att man liksom lät dem hålla på. Men samtidigt var det lite rörande också att de liksom på något sätt, att det var så verkligt att de hade druckit lite men att de ändå hade någon slags idé om att vi hade träffat så att det fanns någon slags släkt som heter Jönsson som hade bott där och som jag var en del av. Så att säga. Så att,
han var verklig.
Ja, så det var ju lite kul. Mm.
Till sommaren alltså så kommer du tillbaka till Tjolöholms slott, till den här stora ladan där.
Ja.
Och då blir det ju inte en hel sammanhängande föreställning med röd tråd utan något helt annat. Vad är det?
Ja, det heter Mitt i planeten och det kommer ur lite grann så att det finns liten röd tråd kan man säga. Och det börjar egentligen med att de har ju upptäckt en ny planet nu, NASA.
Som liknar jorden.
Som liknar jorden fast ett år går på 3 veckor. Det är lite kittet, det här lite existentiella mellan. Sen är det ju liksom sketcher och mycket musik. Så att till sin form är det ju en revy, men om man tar musiken till exempel så är det originallåtar med originaltext. Och så sjunger vi en Van Morrison-låt så är det med engelsk text och så vidare. Och sen spelar vi sketcher, men sen däremellan så kommer vi att ta upp typ Schrödingers katt. Och så är man mer var koncentrerad på katten än på vetenskapen. Alltså det här, ställa alla de här frågorna som att han sätter in en katt som är både levande och död. Och liksom hur man vågar riskera en katts liv på det sättet. Och att vi inte kan göra det till exempel för att det skulle bli sånt ramaskri om vi öppnar lådan och så katten dör. Alltså att ställa, alltså liksom, och likadant det gäller evolutionen så är det så roligt. Jag menar, jag är med på evolutionen så det är inte så att jag ifrågasätter den. Men däremot jag är lite provocerad över att forskning plötsligt kan liksom hoppa över 100 000 år. Så det är bara, nu är 13,6 eller 13,8 miljarder år är det sedan Big Bang. Så det är klart 100 000 år är inte så mycket i perspektiv till det, men 100 000 år är ganska mycket. Och då är det liksom det blir som en väg, man bara hoppar över det. Och då, jag skulle vilja peta lite i vad händer de där? Eller till exempel när kvastfeningarna kom upp då, i och med att vi då härstammar från fiskarna, så måste det ändå vara, alltså det är inte så ofta en fisk får för sig att gå upp på land, det har ju inte hänt innan och det har inte hänt efter, och då är det lite intressant att veta dels hur den kvastfeningen tänkte när den plötsligt fick för sig att den skulle upp, och sen är det inte bara det utan det ska komma en kvastfening till som tänker samma sak ganska nära, för de tar sig inte fram jättelätt, plus att själva fortplantningen måste ha gått ganska fort i och med att de då andras med gälla, så att det är mycket planering som krävs och sådär, och även begreppet slum. Att, jag menar, att vi sitter här är ju, hade liksom någon av våra förfäder gått genom en annan dörr så hade vi inte suttit där. Så att det finns rätt mycket grejer att liksom fundera över och sådär. Men vi ska ju inte ha en föreläsning utan vi ska ju helst vara lite roliga kring de här ämnena. Men lite det kommer det att vara. Så det kommer väl vara lite den röda tråden tror jag.
blir som en existentiell krogshow helt enkelt.
Ja, eller ja, sommarshow skulle jag vilja kalla det. Mm. För jag håller med dig, så just begreppet själva krogen kan vi inte stå till tjänst med. Men annars är det nog mer show än revy skulle jag vilja påstå.
Och du har skrivit ihop med Niklas Holtner som också är med på scen, ja?
Ja, absolut. Och jag var såg honom, vi spelar nu i Ålövsrevyn. Ska vi spela hälften, nu ska vi spela 70 föreställningar. Det är ett fenomen i sig, måste jag säga. Det är helt otroligt.
Tror den är Sveriges näst största efter Falkenbergsrevyn?
Ja, det är det. Då träffades vi och sen var jag tittade på en föreställning han hade skrivit och regisserat och gjort nere i Karlshamn. Som var bland det bästa jag sett, måste jag säga, av nyskriven svensk humor. Så att då kände jag så här att eftersom jag är på väg att ta slut och nått krönet så måste jag åtminstone se till att samarbeta med begåvade människor om jag nu själv börjar tröttna lite. Så att ja, jag tycker det är en oerhört begåvad person.
Och så har ni med er Hanna Lindblad också.
Ja, ja, det har vi. Och sen har vi sexmannaband och två körtjejer. Så att det blir väldigt mycket musik blir det. Så att de som då tycker att jag inte kan sjunga, de ska nog inte gå dit tycker jag.
Eller så kan de gå dit och ändra
uppfattning. Eller så ska de gå dit och ändra sin uppfattning. Kan de också göra.
Absolut. Och det är Bennett Fagler, ja. Ja, just det, som var med på skivan.
Ja, just det, precis. Här går många cirklar ihop.
Ja, gamla kompisar.
Ja, det är det, absolut. Och så. Sen då kommer inga låtar från den skivan att vara med, så att säga. Så att det behöver de inte vara rädda för. Men det blir bra musik, tror jag, som sagt. Och förhoppningsvis så kan jag då... Kan vi slutligen dra ett streck över det där att jag inte kan sjunga?
Ja, det låter bra, tycker jag.
Göra allt vad jag kan för att bevisa motsatsen. Mm. Mm.
Jag har ju en sista avslutande fråga, för jag jobbar på en dagverksamhet här i Varberg. När jag sa att jag skulle intervjua dig idag så ville de skicka med en fråga. Mm. Och de ville veta vad du gör på din fritid. Och då, eftersom de tänkte att du inte hade någon fritid som gjorde så väldigt mycket. Har du någonting som du gillar att göra när du relaxar?
Ja, det har jag. Jag är väldigt idrottsintresserad. Så att jag ägnar väldigt mycket tid åt att just nu gå och se min dotter som spelar handboll i Lug i Lund. Så det gör jag mycket på min fritid. Och sen så har jag skaffat mig en cykel. Så jag cyklar mycket när jag är ledig. Mm-hmm. Och sen trivs jag med att sitta och vara tyst i soffan och bara fundera över typ på Schrödingers katt och vägen och andra totalt omöjliga frågor. Så att säga. Så att det är lugn och ro och lite sport, så är jag nöjd.
Ja, bra. Björn, hör du det? Vad Claes gör på sin fritid. Ja.
Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med här och hälsa Arlövsrevyn. Det är en revy som vi inte har sett nämligen, men som vi gärna vill åka och se vid tillfälle.
Ni är hjärtligt välkomna.
Och så välkommen tillbaka till Halland till sommaren.
Tack så mycket.
Ses på Solholm.
Tack.
Ja, vi tackar Claes Malmberg som vi ju hoppas få se live vid Tjolöholms slott till sommaren.
Det hoppas vi verkligen. Det lät ju som en fantastiskt bra show, eller vad är det du och han brukar säga?
Show? Ja, men när man säger det i Göteborg, show.
Nej, jag tycker det är fel.
Och du tycker det ska heta?
Show.
Show. Nej, show.
Om ni tycker att vi låter lite annorlunda så är det ju för att vi är i ett helt annat land nu än när vi spelade in första halvan av det här avsnittet.
Ja, just det. Det kanske påverkar. Vi är i Bosnien-Herzegovina och i den delen som är mer Herzegovina.
Ja, vi är i Medjugorje och här bor ungefär 4 000 människor och alla de 4 000 människorna är kroater av någon outgrundlig anledning.
Ja, just det. De är väl på något sätt inflytt. Därifrån så jag. Jag är lite osäker på hur det fungerar det här med de olika gränserna och före och efter kriget och så. Och den här staden har ju blivit berömd för alla sina pilgrimer också.
Alltså, de är ju inte här alla pilgrimerna utan de kommer ju hit, de vallfärdar hit.
Ja, just det. Ja.
På grund av att det var några ungdomar, katolska ungdomar i början på 80-talet som såg den heliga Madonna där uppe i bergen.
Ja, just det. Nu är det ju inte alls lika många. Vi såg ju någon när vi gick upp och tittade på statyn som gick upp barfota på de här spetsiga stenarna.
Ja, vi har varit pilgrimer idag, jag och Martin. Det var faktiskt ganska häftigt. Det var lite nunnor och lite munkar och lite annat löst folk som vandrade där med oss.
Ja, jag tog faktiskt en bild på en nunna som tog en bild på statyn och sen satte sig med sin mobil, antagligen för att lägga ut den på Instagram eller något. Det såg lite roligt ut, men de är ju... Också moderna nu för tiden, nunnorna.
Det var lite coolt, hon hade tagit en selfie med sig själv och Madonna.
Ja, just det. Ja, nej, där gick väl
V-tecknet och så lite duckface.
Sen fortsatte vi ju promenaden, men vi kom inte upp till det här korset uppe på...
Kukavack heter ju den ena toppen.
Ja, just det. Men det var nog den andra. Varför du kom ihåg just det?
Kukavack.
Det var den lite mindre.
Den lite mindre, lite...
Lägre kan, ja, kan den ha varit.
Smalare toppen.
Och sen hette den väl Kritsavack, den med korset som vi inte hann upp på.
Nej, det var ganska tur att vi inte hann upp, för det hade varit ganska mörkt innan vi kom ner.
Och då hade det hunnit bli lite kallt också.
Då hade vi kanske dött där uppe, och så hade fler människor vallfärdat dit för att se var de berömda poddmänniskorna, bonuspapporna, plus mamman dog i mörkret.
Just det, de hade kunnat få en uppenbarelse av en annan Maria.
Precis, du hade ju uppenbarelsen av mig hela tiden.
Ja, det känns bra.
Mm. Och så köpte du så en fin tröja också, som är från här.
Ja, Bosnien. Just det. Nu har jag ju även bosniska landslagströjan i fotboll då. Sen tidigare har jag Sverige, Holland, England, Brasilien, Kroatien och Egypten. Och så har jag ju blåvitt förstås.
Du är så patriotisk. Eller kan man säga att man är patriotisk om man är i ett annat land och har deras färger?
Jag vet inte. Respektfull kanske. Och sen råkade det ju vara blåvitt då, den bosniska. Så det var extra kul för mig. Men det var inte Adidas som jag trodde först.
Nej. Men det är inte mycket som är äkta när man handlar så här på turistställen, tycker jag.
Nej, men den var snygg ändå. Och Adidas, förresten, vet du var namnet kommer ifrån?
Nej, men jag antar att du vet det.
Jag råkar komma ihåg, jag har läst eller sett någon dokumentär om de två bröderna. Adidasler, Adidas. Han startade Adidas. Och nu så kollade jag att det var efter andra världskriget då, 1947.
Två tyska bröder alltså?
Ja, de var nog medlemmar båda två i nazistpartiet och levererade ju skor där med olympiaden i Berlin, var väl 1936 till exempel.
Är Adidas nazistiska skor?
Nej, det kan man väl inte säga. Jag tror inte någon av dem dömdes till någonting så. Men de var medlemmar och sen blev de då ovänner. Och då startade Rudolf, som kallades Rudi, startade en skofabrik som hette Roda. Men som döptes om till Puma.
För han kunde inte stava till Roda.
Det lät väl bättre, Puma. Och så var det ju en häftig logga. Och sedan så fortsatte de ju att vara ovänner. De tog liksom halva personalen och hela staden var uppdelad, tror jag, med om det gick någon flod emellan eller sådär. Så de hade liksom sina egna kaféer och egna affärer och allting blev liksom uppdelat bara för att de här skobröderna blev osams.
Vilket drama.
Mm. Vet du att Varbergs skobröder har delat upp sig lite också?
Är de också ovänner?
Det tror jag inte. Det går väldigt bra för båda. Men jag tror att Mats tog över Vagabond och Magnus har Nilsson Group och systern blev liksom utköpt.
Ja, så kan det gå i skobranschen. Mm. Jag är lika fascinerad varje gång över hur mycket värdelös trivia som kan få plats in i ditt lilla huvud.
Ja, det finns väl annat kanske som är viktigare att komma ihåg, men just sånt här...
Du kommer inte ihåg vad jag önskar mig i födelsedagspresent. Jag sökte fick det.
Nej, det är... tyvärr får jag ju skriva ner allt sånt och inte ens då kanske jag lyckas köpa rätt.
Det är för att du kommer ihåg massa sånt här annat skit.
Tror du det?
Det är nog det.
Men Alla hjärtans dagpresenten var du ju nöjd med.
Ja, men den fick jag ju välja ut själv.
det är ju säkrast då faktiskt. Det är en resväska som du använder här på resan.
Men det var väldigt fin. Mm. Och jag blev lite överraskad för jag visste ju inte om du hade köpt den eller
nej,
inte.
Nej, det var ju bra. Ja, jag tror vi måste gå över till föräldrabalken.
Yay! Eller nej, det är frågan. Men vi kör.
Det är ju juridisk text som jag har kortat ner lite, så den kanske är lite torr. Men detta är ju då kapitel 3 och de sista 7 paragraferna. Och sen tror jag det blir lite spännande eftersom kapitel 4 handlar om adoption.
Oh.
Men här är det då paragraf 8 att socialnämndens protokoll om utredningen om faderskap ska ges till rätten och att de även då kan begära ut hela utredningen.
Ja, men det var ju inte så konstigt, det förstår jag.
Mm. Och paragraf 9, alla som kan föra talan på barnets vägnar ska få göra det. Men man får inte ha ett vittnesförhör för att få reda på om just det vittnet kan ha haft samlag med mamman under tiden när barnet antas vara avlat.
Nu hänger jag inte riktigt med. Får man ha eller inte ha samlag med vittnet?
Jag tror ingen får ha samlag liksom under rättegången eller så.
Nej, det är ju lite för sent. Alltså jag fattar inte hur alla de här paragraferna kom till. Var det liksom under den här tiden där det började komma mer och mer så här swingersklubbar? Och, för jag får massa bilder av så här ormgropar och orger i huvudet?
Nej, jag tror inte det.
Men... Eftersom de verkar ha så väldigt många pappor inblandade i de här fallen.
Ja, det kan ju vara det. Men nej, jag tror bara att just förhör som går ut på då att den personen kan ha varit pappan får man inte ha, utan man ska använda andra bevis då. Det är min tolkning i alla fall.
Moving on.
Och paragraf 10, om man återkallar en sån här talan mot en av flera män, då får man bara avskriva målet i den delen om alla samtycker.
Igen får jag väldigt mycket bilder i mitt huvud av att hon har haft sex med typ 10 män. En hel samling och alla måste komma överens, annars så, eller?
Nej, det måste ju finnas regler även om det inte är så många fall som är just så här. Och paragraf 11 handlar ju då om rättegångskostnaderna, och där verkar grunden vara att man betalar sin del, inte att förloraren betalar allting.
Men vem är förloraren i sånt här fall?
Nej, det blir ju inte på samma sätt så tydligt att någon, även om man då stämmer någon och om den då personen befinns vara pappan enligt rätten, så kan man ju tycka att det är positivt att man då blir pappa. Så att därför finns det ju ingen kanske vinnare och förlorare.
Eller slipper vara pappa, så att det är ingenting som man vet ifall man tycker det är bra eller dåligt.
Nej, men det finns ju regler förstås om rättegångskostnader också. Och sen paragraf 12 handlar om en högre rätt ska prova faderskapsfrågan, vilka regler som gäller då.
Är vi klara nu?
Nej, nu är det 2 paragrafer till och de har nya rubriker. Och paragraf 13, förening av mål, då handlar det ju att även om maken till mamman anses vara barnets far då, och det är ju det automatiska där i kapitel 1, paragraf 1, då får man ändå pröva om en annan person är pappan. Och då slår man ihop det så att det blir liksom ett gemensamt mål.
Så den ena ska försöka förklara att den är pappan och den andra att man inte är pappan?
Ja, just det. Men alltså även om det finns en sån person att mamman var gift när hon fick barn, så kan man ändå säga att nej, men vi tror att det är den här personen. Och då blir det ju automatiskt att den första då inte blir pappa.
Väldigt praktiskt i alla fall att slå ihop 2 saker till en.
Ja, och sen då sista paragrafen i kapitel 3 handlar ju om föräldraskap istället. Och det var ju det här vi diskuterade för några avsnitt sedan, om en kvinna tidigare var man och har då gjort en könsbekräftande process. Då finns det ju paragrafer som handlar om hur det går till, och det är faktiskt ingen större skillnad egentligen.
Nej.
Rent juridiskt så.
Och det var det.
Mm.
Ja.
Och då tänkte jag bara tipsa om en brittisk dokumentär som finns på SVT Play nu, som jag är väldigt nyfiken på. Jag vet inte om du har hört talas om den, men den heter Amerikas bortgifta barn. Och det handlar om att minderåriga i USA, i nästan alla delstater, får gifta sig. Och det enda som behövs då är att antingen så ger deras föräldrar samtycke eller att de väntar barn. Och det kan vara så unga flickor som 12 år. Blir de gravida, då får de gifta sig.
Men varför blir de gravida när de är 12 år?
Mm. Och då i den här dokumentären så visar det sig att ofta ingås de här äktenskapen för att männen inte ska anklagas för våldtäkt. Och då kan alltså, om föräldrarna godkänner att de gifter sig, då kan man inte anklaga dem för det.
Men gud, alltså USA är konstiga.
Den här reporten då, som är från Storbritannien, Ellie Flynn, hon har ju pratat med en del av de här väldigt unga barnbrudarna då och deras föräldrar. Och även med en del politiker som vill förändra den här lagstiftningen. För det ska ju inte liksom kunna vara ett kryphål då. Det är senaste 20 åren 200 000 barn som har gift sig i USA. Det är liksom inte någon enstaka här och där. Det är 200 000 barn.
Åh, herregud. I alla fall, det är på SVT Play och det är en brittisk dokumentär som heter Amerikas bortgifta barn.
Ja, och med det så tackar vi för den här veckan. Fortsätt gärna att skriva till oss. Vi finns ju på Instagram och Facebook, och där finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp.
Ja, och vi har ju haft en ganska livlig diskussion där angående det här med huruvida man ska följa med sina bonusbarn eller inte till skolsaker som klassmöten eller utvecklingssamtal och så vidare.
Ja, just det. Det var ju vissa som ville och vissa som tyckte att det skulle bara vara vårdnadshavare. Och så var det vissa som ville men inte fick för de andra eller för sin mans ex till exempel. Och så att,
ja, och det var ju både så att kanske fanns biologiska föräldrar som tyckte att nej, men det vill bara vi göra. Och sen så var det också bonusföräldrar som tyckte att nej, men vi tycker att det är de biologiska föräldrarna som ska göra det.
Ja, och sen så fanns det ju sådana som var som jag som gärna går med och som fick gå med och därför hade gjort det. Och tycker att det är liksom en del av att vara förälder, att vara bonusförälder, att engagera sig i skolan.
Men det är det som är så roligt med en diskussionsgrupp, att man kan få se olika sätt att tänka på det. För att annars kanske man bara tänker att så här gör jag och så här är det.
Ja, och det vi gör är inte alltid rätt och vi är ju inga experter på barn. Vi har ingen speciell utbildning som psykologer eller sådär.
Vi har ingen aning om ifall våra barn kommer att vara för evigt sargade när de har växt upp.
Vi tror ju i alla fall att de mår bra när vi mår bra och att de märker att vi älskar både varandra och våra barn.
Mm.
Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt. Och glöm inte heller bort att nästa vecka så har vi ju ett samtalsämne istället för att ha gäst. Vi brukar göra så nu att vi har varannan gäst och varannat samtalsämne för att det blir så kort tid när vi har gäst.
Mm, och vi har många bra gäster på lager kan vi säga också, men det avslöjar vi inte än. Men skicka gärna in förslag på diskussionsämnen. Ni kan även skicka mejl bonuspappan.plusmamman@gmail.com.
Ja, och nu kan vi säga
hej då! Apropå bröd som blir osam så kommer jag att tänka på, det finns ju två symbolbröder som också har olika jättekända firmor. Robert Siljan bröt sig ur sitt familjeföretag som hade funnits i flera hundra år och flyttat från Istanbul till USA. Han fick inte bli chef och det blev hans brorsa Armand istället. Och då startade han Sabian i Kanada och nu har de blivit jättestora, jättebra symboler. Det är en sån jag ska köpa nu på lördag, en begagnad.
Martin, du måste söka för det här.
Vad menar du? Siljan? Jag älskar ju Siljan.
Nej, du
måste
söka för att du har en hjärna som suger åt sig alldeles för mycket onödig information.